Då så, kära livslångt lyssnare, bland er som känner mig vid det här laget så kommer inte många bli förvånade över dagens tema och avsnitt. För som bekant så har jag ju funderat väldigt mycket på hur man blir till, hur man blir människa. Vad det innebär, hur det växer fram och vilka byggstenarna är. Och kopplat förstås till lärande. Och det var faktiskt just det som fick in mig på den här livslångt lärande banan eller vägen som den här podden är en del av. Och så har jag den senaste tiden funderat ännu mer på den där resiliensen som alla pratar om, givet hur världsläget och omvärlden ser ut. Men kanske ur en annan aspekt än totalförsvar och sånt som kollegor håller på med. För det som rör sig i mig nu är hur vi stärker resiliensen hos människor med hjälp av kultur. Hur lär vi med? Och genom kultur. Och min inriktning när det gäller kultur är ju då musik, som ingen heller blir förvånad över. Ljud verkar vara min grej överhuvudtaget. Så med den lite personliga inledningen så är det just det vi ska prata om idag. Och när jag fick veta att veckans gäst kunde och ville vara med så ropade jag faktiskt rakt ut av glädje. För du har stått på min önskelista ett bra tag. Jag är så glad och stolt att säga varmt välkommen till dig, Viktor Norén.
Kul att vara här.
Livslångt. En podd om lärande.
Du, jag har hört det i morgonpasset i P3 och då får man ju en sån här fanfar och jubel och applåder. Och jag vet att det är härligt, men jag är ju själv här, så pukor och fanfarer får du höra i ditt huvud.
Ja, jag tycker inte livet enbart ska bestå av pukor och fanfarer.
Nej. Vi kan väl ha någon stråka kanske i bakgrunden.
Ja, det blir fint. Ja. Ett litet valthorn kanske.
Ja, det är vackert. Det kan vi köra. Men du ska få samma fråga som alla gäster som jag får in här i podden, eftersom jag gärna vill höra hur du beskriver dig själv när du ska berätta för någon vem du är. Så när jag frågar då, Viktor, vem är du? Vad svarar du då?
Jag skulle säga att jag är en drömmande liten pojke med en vuxen mans erfarenhet.
Utveckla. Hur har du blivit den, eller vad får du att känna så?
Men jag känner mig fortfarande som den lilla pojken jag var när jag var 12 år och startade mitt första band i Borlänge. Och då drömde jag verkligen starkt om framtiden. Jag längtade efter morgondagen. Mm. Jag hade spring i benen fast i själen. Och det har aldrig lämnat mig. Jag har fortfarande där. Många som jag har jobbat med under mina 20 år i musikbranschen har liksom tappat det där, känner jag. Men jag har det fortfarande. Jag älskar känslan av att min morgondag är ett äventyr och att jag inte vet. Och det är sant, jag vet inte vad jag ska göra nästa år, och det kittlar mig så mycket. Men idag vilar jag ju på, som sagt, en helt annan erfarenhet än vad jag gjorde när jag var barn, naturligt. Men den kombinationen tycker jag är en beskrivning av vem jag är.
Mm. Och det där kittlet och nyfikenheten som du beskriver är ju en väldigt bra grogrund för hur man då blir till, som jag sa, eller för ett livslångt lärande. Så hur upplever du att det har liksom tagit dig framåt, fast du inte vet vart du ska? Vad det har gjort med dig över ditt liv, det lärandet?
Men det har framförallt tagit mig till möten med nya människor, vilket är ju någonting du sysslar väldigt mycket med när du är barn. Mm. Och någonting som väldigt många vuxna slutar med. När du är barn så börjar du ju en ny klass, du börjar i ett nytt fotbollslag, du åker på konfirmationsläger och du fyller konstant på med nya sociala kontakter. Och många vuxna slutar ju med det där, kanske inte medvetet, men att på något sätt så blir det ju så. Att du slutar så att säga anställa nya människor i ditt liv. Och du har dem du hade, och så är det med det. Men jag har då via det här springet i benet i själen konstant fått lära känna nya människor. Och mina bästa vänner, jag har kanske 10 bästa vänner nu som jag inte kände för 2 år sedan. Och det tycker jag är alldeles underbart. Och det håller mig också ung, alltså. Det där att man konstant, och då jag är ju så tacksam att jag har det då via musiken, får in nya människor i mitt liv hela tiden och via dem då utvecklas.
Så det springet i benet, det tar dig framåt, du springer med det. Men om jag frågar dig vad du vill, vad är dina drivkrafter i ditt liv idag? Hur säger du då?
När jag var barn hade jag också tydligare målbilder, alltså tydligare drömmar. Jag vill stå på Wembley och spela, så att säga. Det jagar jag inte längre, utan jag jagar känslor på ett helt annat sätt idag. Jag vill in i den där känslan som ger mig den där energin också, som fyller på mig med den här ungdomliga energin. Det är som att Det är som att dricka ungdomens källa varje gång jag hamnar i en, får ett nytt erbjudande om en ny musikal som jag vill göra, så vet jag, då kommer jag in i den där känslan igen. Så att nu jag, drömmen har blivit en känsla. Den är inte så konkret. Det handlar inte om att jag vill stå på en stor scen. Det är inte det som är drömmen längre.
Nej. Jag kan ibland känna, och jag tror jag har sagt det någon gång förut också här i podden, att det finns vissa saker som får en celler att liksom ställa sig i vakt. Mm. Det är som att hela kroppen bara, här måste jag vara. Mm. Är det någonting sånt du beskriver som känsla, eller vad är det för känslor du jagar?
Det är svårt att sätta riktigt ord, men det var att känna sig riktigt, riktigt pigg. Mm. I got life, mother. I got laughs, a sister. Och det är det som är så speciellt med musik också. För folk frågar mig jämt, är inte du utbränd? Herregud vad du jobbar. Nu är fyra musikaler, du är turnéer. Men det är så speciellt med musik att den ger dig energi. Alltså jag har svårt att se hur man skulle kunna bli utbränd av just musiken. Sen är det klart, om du kommer in i musikbranschen till exempel och börjar jobba jättemycket, så blir det ju väldigt enkelt att helt plötsligt efter några år så märker du så här, men nu gör jag allt utom just musik. Men det har också varit väldigt viktigt för mig att det måste vara det som är grunden för allting jag gör. Och det som du, när du tränar på gymmet och det kommer en låt som du älskar, så får ju du energi. Mm. Den ger dig energi på riktigt också. Mm. Så att när jag kliver av scenen på en musikal till exempel och sjunger de här låtarna som jag genuint älskar, så är jag piggare än vad jag var innan.
Ja, stod själv och repa i 9 timmar kanske igår. Vet
ja, exakt. Och rep också. Det är samma sak. Jag studsar in på repen. Och regissörer har sagt till mig så, det är helt otroligt att du ger så där mycket energi på repen som om att det är en konsert. Men jag kan liksom inte hålla det tillbaka när den där kraften kommer över mig.
Och då har den då, det här springet och kraften, den har ju tagit dig från, någon såg jag beskrev det som, från indie-kung till trallipopstjärna, från musikproducent som du var länge, till musikalartist då, som du pratar om nu. Någon gång sa en person till mig att jag var jack of many trades and master of none, som är ett gammalt sånt uttryck när man sprider ut sig. Och jag funderade väldigt mycket på det där. Den här personen menade att ingen skulle vara intresserad av det jag gör om jag inte riktade mig, om det inte gick att placera mig i ett fack. Jag ska inte gå in på vad det gjorde med mig, den reaktionen. Men vad tänker du om det här? Hur blir det för dig?
Ja, men det är väldigt likt så som jag tänkte när jag var yngre. Mm. Och då sa jag nej till mycket saker, mycket på grund av rädsla inför exakt det där som du beskriver. Mm. Att allting måste vara tydligt. Men människan är ju komplex, och framförallt när det handlar om musik så handlar det ju om att kommunicera med människor. Och det enda sättet att kommunicera med människor tror jag är om du genuint skalar av alla dina lager och är dig själv. Och du själv är ju ofta mycket mer komplex än ett fack. Mm. Och så om jag skalar av alla mina lager så står det ju inte en ensam rockare där, såklart. Utan det är en superkomplex person. Och så länge det är utgångspunkten så tror jag att du kan göra hur mycket som helst om du är rotad i det. För att till exempel musikalet som tydligt exempel för mig, för det avfärdade jag väldigt länge som det töntigaste i hela världen.
Som många gör.
Ja, som många gör. Och jag tyckte det också. Det var en genuin känsla, trodde jag. Det är så töntigt. Sen fick jag frågan om att göra det. Och då blev min spontana reaktion att säga nej, jag vill inte göra musikal. Det är töntigt. Men sen så, när jag såg inåt så kom jag ju då fram till att men jag vill ju göra det. Och om jag vill göra det så måste ju det vara rätt för mig. Och när det på något sätt blev min kompass, så har det i alla fall för mig gått väldigt, väldigt mycket bättre än när jag hade den här, jag har en riktning, jag ska alltid bara spela i rockband, jag ska bara göra rockmusik. Mm. Det var då verkligen jag kände att jag blommade ut och blev någon. Men som sagt, det är ju väldigt viktigt att poängtera då att jag säger ju också nej till saker om jag inte känner det där. Det handlar inte om att jag säger, ja vad kul, ja, Fångarna på fortet, ja självklart, ja Let's Dance, ja men gud vad roligt, ja men överallt. Det är inte det som är grejen. Utan hjärtats väg på något sätt. Och jag har pratat med många artister, till exempel om musikal, som har sagt till mig, utan att hänga ut någon, att jag älskar musikal, men jag vet inte om det är så bra för mitt brand.
Mm, just.
Och då blir jag nästan ledsen, för då känner jag så här, men om du älskar det, Alltså om det vilar på kärlek, hur kan det inte vara bra för ditt brand? Om ditt brand är du.
Nej, obegripligt.
Jättemärkligt. Men jag förstår precis, jag kan relatera till det, för det var exakt så jag också tänkte. Mm.
Och en del jag har träffat just med musikal har ju känt på något vis att det också är så stora känslor. För det är det ju, om man älskar musikal, så är det stora känslor som växer igen. Det kan ju finnas en rädsla i misslyckande också. Att om man testar nya saker, så jag kan ju råka göra bort mig. Mm. Det kanske inte är bra för mitt brand eller så. Så hur har du tänkt kring att hoppa på en massa olika saker som du då har gjort? Med den där, tänk om det blir fel, känslan?
Mm, ja, nej, men jag har lyckats jobba bort den helt och hållet. Alltså jag genuint bryr mig inte längre. Alltså jag går igenom allting lika rakryggad. Och det kan du inte kontrollera. Det är det som du inte kan. Det enda du inte kan kontrollera är om saker och ting blir en hit eller inte. Mm. Men du måste stå upp för ett misslyckande på samma sätt som du står upp för en hit. För att det blir också en grej om du hela tiden ska följa det som gick bra.
Just det.
Hela tiden. Så kommer du heller inte komma någonstans. Till slut kommer du bara gå runt i cirklar, för du kan inte styra det. Utan du kan göra det du gör och bara fortsätta gå rakt framåt. En del saker kommer bli framgångsrika, en del saker kommer inte bli det. Och naturens lag säger att det kommer inte bli det. Det är det som definierar en hit. Mm. Alltså en hit är en hit för att den låter inte alls som alla andra låtar. Den har någonting speciellt. Den är unik. Mm. Så att framgång är unikt. Därför ska du alltid räkna med att allting kommer bli misslyckat inom citationstecken. Räkna med det. För att när det inte blir det, så är det någonting unikt och något väldigt, väldigt speciellt. Mm. Och det är det som definierar att någonting lyckats. Mm. Allting kan inte vara hits. Det kan inte vara så. Vi har släppt 10 000 låtar på Spotify. Alla är etta. Alla är hits. Det går inte.
Nej, det verkar väldigt svårt i alla fall.
Ja.
Men du, när jag har pratat med andra om att du kommer hit. Mina barn hotade med att springa runt här i bakgrunden för att de älskar dig så mycket. Alla håller på med musik. Men de är inte.
Vad roligt med barn som älskar mig. De flesta brukar ju vara gamla tanter och gubbar. Jätteroligt med lite barn.
Ja. Nej, så är det när de håller på med musik. Åh, ska jag prata med Victor? Det är någonting du utstrålar som också har exploderat under när du började följa ditt hjärta, som du säger, när du började säga ja till de här sakerna, och vi ser dig på i olika sammanhang på många sätt. Förstår du vad det är som gjorde att också jag ropade ja, han vill prata lärande? Alltså, vad tror du att det är som du kan skicka med, som du utstrålar, som gör att människor känner det här som du liksom vill förmedla eller följer i ditt hjärta?
Nej, men jag tror att det är väldigt inspirerande att, framförallt i vår värld, att se på en människa som genuint gör det också. För det är väldigt viktigt att poängtera det, att det här är inte mitt brand att säga att jag gör det. Det är någonting som jag faktiskt gör. Mm. Alltså faktiskt gör. Och i varje rum som jag gör det, så står jag upp för att jag faktiskt gör det. Och jag tror människor känner ett lugn när de får se en person som gör så i en väldigt, väldigt ängslig värld. Mm. Så jag tror att det är därför folk tycker om mig. Mm. För att det är skönt att titta på någon som gör så.
Ja, det är verkligen skönt. Jag håller med. Ja. Bra beskrivet. Jag märker ju ofta när man pratar om de här frågorna då, som jag inledde med. Varför behöver vi kultur? Varför behöver vi en kulturskola? Vad gör musik i ens liv? Så ser ju en del som inte har fått leva i det eller fostras i det, musik och kultur som någon slags underhållning. Någonting man har vid sidan av, något extra lager. Och när jag sitter med ofta tårar i ögonen på mina egna barns och alla andra barns, för alla är ju välkomna på kulturskolan till exempel, eller när jag tittar på världsklarinetten Martin Fröst som jag gjorde nyligen, och dirigenten skapar en helt magisk värld där alla är nästan som i trans, eller när jag ser ensamma tante komma till en projektkör i kyrkan eller någonting. Det som då händer i mitt core, det är inte underhållning. Nej. Så hur skulle du beskriva liksom kulturen som musikens då plats i en människas blivande eller liv?
Det är ju den ultimata formen av mänsklig kommunikation, och det är där orden tar slut. Man kan sitta och prata och prata och prata, vi kan sitta i en podcast och prata och prata och prata, men vi kommer aldrig komma fram till de känslorna som kultur och musik kan skapa inom dig och mig. Det är helt omöjligt. Det är helt omöjligt på en begravning där du ska summera en människas liv att säga någonting. Du kan, till slut så måste du börja sjunga. Mm. För det är det enda som på något sätt kan definiera. Och jag tycker det är så tydliga exempel. Om du tar stora stunder i en människas liv, ett dop, en begravning, ett bröllop, man tar studenten, och sen så plockar du bort musiken därifrån, så är det helt omöjligt att tänka sig det. Ja. Alltså att det är när livet står på sin spets och du inte kan få fram orden, även om du är verbal, så kan du inte via ord säga. Och det är då det går över i musik. Och det är därför den är så viktig. Mm. Och det är det som egentligen är definitionen av att vara människa. Och också den här grejen som jag tycker är så otrolig. Som jag kommer ihåg när jag var barn. Att jag kände de här känslorna utan att förstå språket. När mamma spelade Beatles för mig till exempel. Jag förstod ju inte vad de sa. Men jag fattade ändå.
Mm.
Och det säger ju så otroligt mycket.
Den låter lite brother.
Men den dödar också fördomar. Det är det som är så väldigt, väldigt fint också. Lay your pride aside, talk to me, brother. Not gonna let you hide. Come here, brother. Always by your side, right here with you. Lay your head on my pillow whenever you. Och det märkte jag ett jättetydligt exempel på när jag och min bror spelade in vårt tv-program när vi åkte runt i Sverige och letade efter lokal musik. Och där drivkraften var att vi skulle hitta människor vars driv inte var baserat på att de ville stå på en scen utan att spela. Och då hittade vi en turkisk kvinna som gjorde turkisk folkmusik. Och då översatte vi de här melodierna till svenska så att säga. Utan vi tog en svensk text och sjöng på den här turkiska folkmusiken. Mm. Och det lät exakt som folkmusik från Lalarna. Alltså exakt!
Underbart.
Och bara totalt dödade de här fördomarna om vi och dem.
Mm.
Och det kan du inte heller komma fram till i debatt. Alltså jag menar det, jag tycker verkligen alla politiska debatter borde sluta med en sång.
Mm. Det vore ju något vi kunde lobba för.
Ja, ja.
Ja, och det är i den här tiden som vi då lever i, som jag sa, där det är väldigt mycket, det kan ju både vara nedskärningar på kultur och det kan vara att vi har så mycket annat viktigt att prioritera. Skola, hälsa, omsorg och krig i vår närhet och sådär. Vad tänker du att vi kanske borde göra givet det du just sa? Hur skulle vi kunna använda det här i någon slags, jag jobbar mycket med transformation till exempel, och då är det som ett jättestort omställningsarbete vi håller på med. Så vad skulle musik kunna ha för plats i det, tänker du?
Alltså hur menar du då? Alltså
ja, men alltså att vi kanske kunde ha mer fokus på att kommunicera på det här sättet, precis som du sa nu. Kanske varje politisk debatt skulle, men eftersom det är någon ny typ av nästan renässans vi lever i, allt är under omförhandling. Hur skulle vi kunna använda musik på fler sätt för att skapa det här?
Ja, men jag tror man skulle kunna verkligen avdramatisera sången också. Alltså det är väldigt många, om du säger nej, sjunga på en scen, nej, herregud, aldrig, nej, gud, jag kan inte sjunga. Men det som är grejen med musik är att vad man måste förstå också, att vi är inte genier. Alltså artister är inte genier, vi är bara människor. Och jag tror verkligen att på något sätt försöka rasera murar mellan publik och artist och sjunga tillsammans. Jag har ju sysslat ganska mycket med att sjunga tillsammans med körer till exempel, och det är ju helt enormt ju. Så att jag tycker att människor, sjung tillsammans. Alltså att sjunga tillsammans. Och det har jag också upplevt såklart via musikal. Vilket var någonting jag inte upplevde tidigare när jag spelade i band. Och vid den här kraften i att vara en ensemble. Och att sjunga tillsammans. Och människor som har sjungit i körsång förklarar det också på samma sätt. Att när man går upp i sången tillsammans så händer det någonting med människor.
Mm. Och du sa att du upplevde det här i din uppväxt redan innan du kunde sätta ord på det. Att den var väldigt präglad av musik. Det har jag ju hört dig berätta i många sammanhang. Så kan du berätta om din, till exempel mammas, men även pappas, va, betydelse i det här som har blivit ditt liv och hur du blev musiker och till som människa? Ni hyllade ju henne väldigt fint i Så mycket bättre till exempel med en sång. Så vad gjorde det här med dig? Du som var ett barn som fick det här, precis som jag, men inte alla.
Ja. Nej, men det gjorde väldigt mycket med mig, just kombinationen av mamma och pappa, för de var väldigt olika också. Mamma var ett enormt fan framförallt. Hon spelade inte musik, men hon lyssnade på musik. Hon var en lyssnare. Och det lyste i hennes ögon när hon skulle få visa oss hennes barndomsidoler. Ah, kolla, ni måste lyssna på det här. Och hon var ett, Alltså det var ju Beatlemania på 60-talet, men hennes mani var nästan över Beatlemania, för att hon hade sparat vartenda tidningsutklipp från 60-talet, alla skivor, och hon spelade den här musiken för oss, visade oss Hard Day's Night och satt bredvid och verkligen gav oss den här kärleken till att lyssna på musiken. Och hon sjöng Cornelis Vreeswijk för oss när vi skulle sova. Hon pratade romantiserat om just att lyssna på musik och hur fantastiskt det var. Och pappa, han var ju tvärtom. Han var ju en spelman. Så han spelade hela tiden musik. Så han stod i vardagsrummet, spelade fiol, spelade bas, spelade piano, spelade gitarr. Så att det började med mamma, att vi lyssnade. Och sen gick vi in i andra rummet och där stod pappa och spelade. Så att jag tror att det var det som formade oss så enormt mycket, att kärleken till att lyssna kom först. Mm. Och så är det ju för alla artister. Att det första som händer är att du har de här affischerna på väggarna och lyssnar och lyssnar, och sen till slut så känner du att jag vill vara som dem. Du börjar härma dem som musikaliska föräldrar. Och exakt så var det för mig också, och för mina syskon också. Mm. Att vi var i första rummet fans. Alltså stod längst fram på konserter och skrek, ah, var fans. Alltså jag älskade mina idoler så mycket. Mm. Och till slut började jag älska dem så mycket att jag kände, jag måste göra samma sak som dem. Mm. Jag måste börja spela, jag måste börja sjunga. Mm. Och det fick jag av pappa då.
De ser sig själva med all rätt som en länk mellan The Beatles och Rolling Stones. De är här hos oss i TV-huset, de heter Sugar Plum Fairy!
Just det, om det stämmer så hörde jag att du skrev en låt redan när du var två. Men i vilket fall så började du väldigt tidigt. Mm. Startade band med din nära vän Christian Gidlund, Sugar Plum Fairy. Mm. Och ni var ju bättre än Beatles då, har jag förstått.
Ja, det var det. Så vi älskade ju Oasis. Och vi var ju små barn alltså. Så att vi hade ju precis slutat leka med leksaker. Jag var 12 år och hade bara några månader tidigare suttit på mitt pojkrum och lekt med Turtles-gubbar och Spider-Man och sådär. Mm. Och sen så startade vi bandet, och det var som att leken obemärkt gick över i musik, och då ville vi vara Oasis, för vi tyckte de var så coola, tyckte att de var lika tuffa som Spider-Man, vilket de var. Ännu tuffare nästan, för att vi kände att de här finns ju på, det här är ju riktiga superhjältar. Ja. Så då började vi livea att vi var Oasis. Mm. Och det första vi sa i vår första intervju med Bollinger Tidning var att vi är bättre än Beatles. Mm. För så sa Oasis. Och när vi gjorde intervjuer så ville vi prata på engelska. Så det var verkligen en lek. Vi lekte musik, vilket det ju heter på engelska också. Play music. Just det. Att man leker, det var en lek. Men folk blev ju så upprörda såklart. För de tänkte ju att vi var, vilka tror de att de är? Jantelagen har ju gällt väldigt länge i Borlänge. Gäller fortfarande.
Mm. Så vad önskar du? Finns det någon, ibland väcker ju sånt en revanschlust eller någonting, men finns det någonting du önskar att ditt yngre jag hade vetat med tanke på all den här erfarenheten som du sa att du idag står på?
Ja, det är absolut. Och det är så, men jag vet inte om jag skulle egentligen velat veta det, men när ett barn leker så är ju leken på allvar. Mm. Det är det som man glömmer bort. Vi lekte ju, men vi tänkte ju själva inte att vi lekte. Det är en superseriös lek. Och om du kommer in på ett pojk- eller flickrum och säger åt Spindelmannen att det där är bara en lek, så säger de, det här är absolut inte en lek. Jag är Spider-Man. Mm. En 4-åring säger så, jag är, när den sätter på sig dräkten så är den Spider-Man. Mm. Men det leker ju. Så att jag kanske skulle säga, du behöver inte bli så förkrossad över den här dåliga recensionen, för att det är bara en lek. Mm.
Ja, det hade nog många behövt höra i yrkeslivet i allmänhet. Mm. Men du nämner ju dina syskon. Din bror Gustav var ju en annan tidig ikon i bandet Mando Diao. Nu är det kanske du som är mer, så att vi ser dig överallt. Honom får vi inte se lika ofta. Han jobbar väl som musiklärare.
Nej, precis.
Men jag har också läst någonstans att du är yes och han är mer no. Mm. Och att din framgång då beror på det här, ja. Men hur ser det här ut idag? Ni lekte musik hela er uppväxt. Och hur mycket kan ni tillsammans då? Jag har ju varit på era konserter, så att jag vet ju lite vad jag tänker att göra. Men om du beskriver vad det här betyder idag, att ni spelar ihop.
Nej, men det är väldigt lekfullt, och det var så vi hade ingen ambition egentligen att vi skulle börja spela tillsammans professionellt, utan det var att det föll sig så att ingen av oss befann oss i ett musikaliskt sammanhang, och när vi startade varsitt band så slutade vi leka tillsammans, för att då blev det seriöst. Mm. Och det är det som är så speciellt med bandkulturen också, att den fungerar ju nästan som ett äktenskap. Du spelar inte med andra, då är du otrogen.
Mm.
Du ser aldrig att Rolling Stones och AC/DC gör en låt tillsammans. Det gör de inte. Det får man inte. Så att jag, efter att jag startade band så tidigt som 12, och innan dess hade jag och Gustav lekt jättemycket, vi var bästa kompisar och lekte hela tiden, så slutade vi leka, och det tog 20 år innan vi hittade tillbaka till det där igen. Och då var det ju verkligen så, vi är inte ett band. Vi har ju ett brödraband.
Mm.
Så vi kan inte splittras. Vi kan inte dra ut en pressrelease och säga, nu finns inte vi som bröder längre. Vi är bröder, så är det bara. Och det vilar ett väldigt lugn över det där. Också att man kan göra andra grejer. Vi hittar alltid tillbaka till varandra eftersom vi är bröder.
Mm.
Och när vi ses så har vi det som utgångspunkt. Fast då som vuxna. Vilket betyder att vi tar inte leken på så stort allvar.
Den får mig alltid glömma allt besvär. Och när jag gråter flera oceaner, ja då vet jag att den alltid är där. Du sjöng för mig om Elin i hagen, och sorgen den förvandlades till tröst. Och ända ifrån att jag låg i magen, så hörde jag din vädjande röst.
Och det ni är när man sitter där och lyssnar och tittar på er då, så är det ju nästan som att titta på någon slags helt fascinerande dans eller lek, som du säger då, som man ändå är inkluderad i, för jag har sett det flera gånger.
Mm.
Det blir någon slags nästan magiskt stillastående av tiden. Senast julas såg jag när ni tände då ett ljus för din vän Christian som ju gick bort så ung, 2013. Mm. Och hade lämnat fantastiska låtar och texter efter sig som gick rakt in i själen. I kroppen min hette ju hans blogg, för den som läste, och bok. Så du var inne på det här med när orden tar slut. Vad är det du känner att alla i en konsertsal då delar med er i en sån stund?
Jag tycker att det är väldigt vackert att man på något sätt låser in livet och fångar minnen via musiken. För det är ju det du också gör, att man så här, hur ska vi kunna fånga den här stunden? Och då är musiken en sån bra förstärkare för det. Och den föreningen mellan publik och artist eller musiker också, är att vi fångar det rummet och så har vi det tillsammans. Och det blir också ett band mellan oss och dem som inte heller kan brytas på grund av musiken. Och det tycker jag är så enormt vackert, framförallt när man har den typen av konserter. Vilket också blev någonting som jag och Gustav väldigt tidigt bestämde, att vi ska inte ut och sälja någonting. Vi ska inte ut och hålla på så. Alltså, det här är vår nya skiva, det här är min nya singel, köp den nu. För då handlar det om oss. Det ska inte handla om oss. Vi vill vara riktiga folkmusiker. Och när folk säger folkmusiker så tänker man alltid på tanter och gubbar i fiol som står och spelar Gärdebylåten. Men det är inte egentligen det folkmusik handlar om, utan det är folkets musik.
Mm.
Och vi ska bara sjunga den. Vår uppgift som folkmusiker är att sjunga den. Och det handlar mer om då, vad vill ni höra? Eller vilken känsla i det här rummet är det vi ska förstärka? Vi kan hjälpa till med det. Och det är en väldigt muntlig kultur. Det är inte, köp skivan nu och hem och lyssna på mig så jag tjänar jättemycket pengar.
Mm.
Utan det är mer, jag gjorde till exempel, och det här är att vara folkmusiker. Jag var med i Vilket liv och fick frågan då om att sjunga Tro med Marie Fredriksson till Helena Bergström. För det var hennes och Colin Nutleys gemensamma låt. Det var deras låt, och då ville de att jag skulle sjunga den.
Mm.
Och då sa jag, ja, men självklart sjunga den. Och efteråt så sa Helena Bergström till mig, men nu är det ju det där din låt, du måste sjunga den. Så nu ska jag göra det.
Ja.
Att det är publiken som ger dig musiken, inte tvärtom.
Mm.
Förstår du? Hon har gett mig den låten nu.
Ja.
På grund av att det är deras låt och det finns en historia kring det.
Mm.
Så nu kommer jag sjunga Tro och berätta, så här kom den här låten till mig och det är därför jag sjunger den.
Mm.
Och det är det som det är, tycker jag, att vara folkmusiker. Alltså, musik för folket, inte för mig.
Och det är väl det som gör att man känner det där när man sitter, att det är just, det är genuint på det sättet och vi delar det, eller vi ger varandra.
Ja, precis. Mm. Exakt, precis.
Någon sa efter den där Martin Fröst-konserten jag nämnde, som jag var på nyligen, att det den här typen av musikupplevelse är den enda direkta förbindelsen upp till något divine, apropå tro. Mm. Det är oftast din bror som pratar om sin tro. Men för andra människor som ändå känner det här, utan att kanske har formulerat det som en religiös tro, vad tror du att det betyder att få dela det där, att få ge dig detta?
Jag kan ju relatera jättemycket till dem, för att jag har inte heller formulerat min tro på det sättet. Mm. Jag är inte religiös i den benämningen, men jag känner ju det med människor. Och det är ju samma sak där, att det är någonting, och det går inte att beskriva, men det är någonting i musiken, jag vet inte vad det är. Men det är ju som du säger, det är ju divine. Mm. Det är ju uppenbart att det är divine. För att man känner det. Och det är det som är så speciellt med musiken också. Eftersom du kan inte förklara den i ord. Mm. Så att efter du har varit i den här upplevelsen med den här musiken, så ska du då sen försöka förklara det i ord. Men det är ju det som är själva definitionen. Att det inte går. Mm. Så att därför så, man kan ju diskutera det. Ja, men vad gör det med dig? Vad är det för tro? Vad är det du känner när vi går upp tillsammans i den här musiken? Och det enda jag kan göra då är att jag får ta fram en gitarr och köra en till låta, för det är enda sättet jag kan förklara det på. Och publiken fattar också. Mm. Så de förstår också att vi kan inte förklara de här känslorna med ord efteråt. Vilken bra konsert det var, kan de ju säga efteråt. Mm. Det var så himla bra. Men jag ser på dem också, när de ska försöka förklara det vi har precis varit med om, så går inte det riktigt.
Nej.
Och det är ju det som är divine. Mm. Att vi kan inte förklara det. Mm. Vi kan inte förklara det.
Det blir en
spelar ingen roll hur mycket... Ja, vi kan ta in alla professorer vi har i hela världen. Så kan någon bara förklara vad som hände precis just nu när vi har den här konserten? Och de kommer inte kunna göra det.
Nej, de försöker säkert.
Om de plockar fram instrumenten kanske.
Ja, just det. Exakt, vad det menar. Med en never-ending kavalkad av nya låtar som ska försöka förklara. Mm. Nej, vi är ju väldigt bra i lärandevärlden då, som vi ofta vilar på, att försöka just verbalisera allt. Det är liksom ett arv från ända bak till Aristoteles, att om vi inte kan verbalisera, då är det inte kunskap på ett eller annat sätt. Det är därför jag är så intresserad av att borra lite i vad det här är då.
Nej, precis.
Men då har vi ju nämnt Christian, och du är ju just nu både privat engagerad i det ända sedan ni var vänner eller är vänner, men han inte finns just här längre. Och så är du nu ambassadör också för Cancerfonden, byggt på det här. Många undviker ju faktiskt att tala om döden och sorg, det känns obehagligt och svårt, men du har ju valt att vara väldigt öppen. Varför är det viktigt för dig att kombinera de erfarenheterna med allt det här du har beskrivit om musiken?
För att jag tycker på något sätt att det är det som blåser mening i livet, och det var någonting som jag starkt lärde mig av Christian. Det är ju en väldigt speciell upplevelse att växa upp i västvärlden och förlora en nära vän i 25-årsåldern. Mm. Det är ju väldigt omskakande, och du vänder ju upp och ner på allting, och framförallt sättet som han hanterade sin sjukdom på, när han pratade så öppet om den och hanterade det på ett sätt som man inte räknar med. Och just det att han var sjuk under en ganska lång period också, han levde ju med cancer i 2 år innan han gick bort.
Just.
Så det fanns ju väldigt, väldigt mycket tid att prata om de här sakerna. Och han gjorde ju det också väldigt, väldigt öppet via sina texter i sin blogg. Eller sitt sommarprat, som ett av de mest lyssnade sommarpraten någonsin. Grunden i det han ville säga var att vi inte skulle sopa döden under mattan. Att han egentligen inte var ett offer. Och det stämmer ju. Det enda skillnaden var ju att han fick veta att du kommer dö inom 2 år på grund av den här sjukdomen. Men det är ju någonting vi egentligen alla lever med.
Mm.
Och det är det som blåser, som jag sa tidigare, det är det som ger livet mening, att det är ändligt. Och det var det jag verkligen lärde mig. Och det är väldigt enkelt, tycker jag, att förstå om du zoomar in på livet. Så förstår du ju att varför är det så underbart att äta jordgubbar på sommaren. Det är för att det är ändligt. Det är för att de tar slut. Det är för att de är där en kort stund, sen försvinner de. Precis som sommaren, den tar slut.
Mm.
Om du skulle i evighet sitta och äta jordgubbar i sommar, så skulle du till slut börja hata jordgubbarna och sommaren. Och det är samma sak med allting i livet. Varför är en bebis så underbar? För att den är bebis en kort, kort sekund. Sen är den inte bebis längre.
Mm.
Skulle du ha ett nyfött barn i evighet, så skulle du till slut också börja hata bebisen. Det skulle vara så här: alltså, jag hatar dig, kan du sluta vakna på nätterna?
Ja.
När det hade gått 150 år, du hade till slut tagit livet av dig och bebisen.
Mm. Mm.
Men på grund av att det är ändligt så är det så underbart. Det är så underbart. Och det är exakt samma sak med livet. Det är dess ändlighet som ger det mening. Och det var någonting som är väldigt svårt att förstå, tror jag, om du konstant sopar döden under mattan och inte bjuder in den och inte pratar om den.
Nej.
Om du ignorerar den. Så tappar livet. Och jag tycker det är så uppenbart när man går runt i vår moderna värld och pratar med människor. De söker konstant med. Vad är poängen?
Ja.
Vad är poängen med livet? Varför lever jag? Mm. Och de, man fylls med en enorm tomhet. Men så här, bjud in döden. Det tar slut. Förstår du hur grymt det är, livet? Det tar slut. Det är som en VM-final i fotboll. Den är snart slut. Mm. Det är det som är bra. Alltså om Argentina och Frankrike bara fortsätter spela. Domaren, hallå, kolla på klockan. Nej, det finns ingen klocka. Mm. Matchen tar inte slut. Mm. De ska bara någon måste ju vinna till slut. Nej, vi kör bara på.
Mm.
Men vad fan är det? Då hade man ju gått därifrån direkt, och så är det med livet också.
Mm. Ja, fantastiskt beskrivet. Och någonting som jag tror många av oss känner, men vi kanske då går i censur kring det, och en del har ju lättare.
Ja, och jag har full respekt för att folk har svårt att ta in det här också. Jag lärde ju mig det här via en väldigt, väldigt djup erfarenhet. Mm. Så jag förstår på ett plan. Så har jag svårt fortfarande att alltid ta in det här. Men på ett annat plan så har jag ändå lyckats på något sätt leva efter detta. Och intellektuellt är det ju lätt att förstå. Men emotionellt är det svårt. Alltså det är ju en... Det är ju någonting jag också jobbar med. Men jag vill verkligen försöka säga det till människor. Och försöka få dem att förstå att det finns någonting i det. Som gör livet mer njutbart.
Mm. Och det är ju stora känslor där som vi var inne på förut. Och du sa det här om otrohet om man spelar med fel band. En sak som jag också har tänkt på när jag har följt dig, det är ju någonting vi pratar jättemycket om kring lärande, nämligen just samverkan. När vi går tillsammans och gör saker kollaborativt och försöker skapa ihop. Och du samverkar ju med så många, så att nästan, när man tittar på dig så blir det nästan som att du hittar romanser med olika människor som du sjunger med. Carola, Lisa Nilsson, Sarah Dawn Finer, Linus Wahlgren nu senast.
Mm.
Vad är det som händer i den sortens samverkan som är värt att liksom ta med sig?
Nej, men jag tror att återigen gå tillbaka till det här att få träffa nya människor och framförallt få sjunga tillsammans med nya människor. Det händer någonting, det är sån speed dating. Alltså. Man kommer dem så nära och det känns som att alltså jag, för alla de här som du räknar upp nu, så Lisa Nilsson, Carola, som jag sprang precis in i Carola och jag kände sån enorm värme varje gång jag träffade henne. För att vi har det här bandet via den här musiken som vi har gjort tillsammans. Och det är någonting vi heller inte riktigt kan sätta ord på, men vi är liksom för evigt knutna till varandra och nära varandra.
Mm.
Alltså jag känner en genuin värme, kärlek och glädje när jag tar henne i mina armar och säger hej! Och det där, det är så underbart. Att det är nya människor. Alltså att det är nya människor. För världen är full av människor. De passerar dig varje dag. Här och där och där. Och de går bara förbi dig. Och då att få hitta ett sätt att få dem att stanna upp. Och komma dem så nära. Är beroendeframkallande. Jag kan liksom inte sluta med det.
Nej.
Så det, och det är så underbart. Ja, men Linus Wahlgren till exempel. Vi ska göra en stor turné tillsammans i höst. Och det är så kul och det är så underbart och jag har verkligen lärt känna och vi har blivit nära vänner. Och det är bara tack vare musiken.
Mm.
En person som jag aldrig hade träffat om det inte vore för den.
Mm.
Men nu är han en nära vän till mig.
Mm.
Det är magi alltså, det är magiskt.
Det är magiskt också när du beskriver det. Gissa vem som har biljetter till den turnén. Vi går
vidare. Bra där.
Du, det eftersom vi nu pratar om att träffa människor och känslor och vad som händer emellan, så är det ju så att i din bransch, vi kan inte gå förbi det ändå, att många oroar sig över, apropå transformation som jag sa, teknikutvecklingen. Mm. Att det ska förstöra den kreativa sektorn, att AI ska producera. Jag har en egen dotter ju som bara har sysslat med musik som är jätterädd för det här.
Mm.
Så hur tänker du kring det här som fortfarande är där ute i det som alltid har varit den här knytandet av de här banden?
Nej, men jag tänker att att det inte är en jätteny grej egentligen i musikbranschen. Alltså AI har funnits väldigt, väldigt länge. Autotune, det är AI. Alltså det kom för 20-30 år sedan. Men AI kan inte ta bort det mänskliga mötet. Det är det som är grejen. Och det är jag tror egentligen att det är någonting positivt för musikbranschen. För att om Spotify fylls på med 1 miljard AI-låtar varje dag, här genererar en låt som låter exakt som Queen, ja, här kommer den, bla 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 bla. Det kommer bli så mycket tydligare då vad som är mänskligt och vad som inte är mänskligt. Mm. Och det är det som vi beskrev tidigare när vi var i det där rummet och sjöng tillsammans. När du var på min konsert och vi sjöng och publiken gick upp i musiken.
Mm.
Det kommer ju bli ännu viktigare då. Och det är det som egentligen är viktigt. Och det tycker jag har drunknat lite. Mm. Så jag tror snarare att det kan leda till någonting positivt. Att det belyser det mänskliga i musiken. Så att om du vill ha det så måste du in i det där rummet. Mm. Men då blir folk så här, ja men musikbranschen, bla bla bla. Ja men skit i det. Det handlar inte om det. Det kommer bli tydligare och tydligare då. Att här är AI och här är människan. För att man kan skriva så, generera en låt som låter som ABBA. Ja, visst, jätteroligt. Men det är ju inte ABBA.
Nej, nej verkligen.
Det är inte det. Nej. Så att jag tror bara att det är bra. Jag tror att det är en ficklampa som kommer belysa mänsklighet.
Mm. Och så säger ju faktiskt också AI-forskare som verkligen håller på djupet. Det här handlar om att förstå människan när vi försöker
absolut
fatta
vad AI gör. Mm. Ja.
Där hör du Julia, om du lyssnar på Mammas podd. Vi ska försöka runda av, även om jag gärna skulle prata med dig hela dagen, men du har väl annat att göra, tänker jag. Du har i år just släppt ett nytt album, I mina drömmars land. Och så ska du göra musikalen Anne Juliet, Max Martin-musikalen. Yes. Det måste jag också gå på. Det vet också lyssnarna här, att jag gick samma klass som honom. Så det känns ju helt givet.
Ja.
Men musikaler har du gjort, har vi pratat om. Så vad skulle du säga att du just nu lär dig i livet? Vad är ditt största lärande just nu?
Jag lär mig, alltså det är det som är grejen. Jag känner mig fortfarande som nästan inte bara i hjärtat utan i hela kroppen som en liten pojke när jag gör musikaler. För jag är ju ny i det här. Alltså jag har bara gjort det i några år. Och jag lär mig så mycket via det. Och jag lär mig också väldigt mycket via det för att den tvingar in mig i att lyssna på musik på ett sätt som jag inte heller har gjort sedan jag var barn egentligen. För att jag måste göra det. Så nu till exempel när jag gjorde Queen-musikalen så lyssnade jag bara på Queen i nästan ett år.
Mm.
Alltså du vet, det finns 1 miljard låtar på Spotify.
Ja.
Och jag lyssnade bara på de här låtarna. Och samma sak nu med när jag ska göra den här Max Martin-musikalen. Att jag liksom begränsar mig. Det blir som en musikalisk fasta. Jag lyssnar bara på det här. Mm. Exakt så som jag gjorde med skivor när jag växte upp. Och det är alldeles, alldeles underbart. Så att det känns som att jag nästan har återlärt mig att lyssna på musik på det sättet. För att jag blivit intvingad i det.
Mm.
Och det är någonting jag verkligen vill inspirera folk att göra. Alltså, låtsas som om att det bara finns 10 låtar på Spotify. Och lyssna bara på dem.
Mm.
Alltså, för det, då händer det någonting. Då får det ett helt annat värde också. För att det är klart, det värdet av musiken blir lite urvattnat av att jag har allt i hela världen. Alltså om du säger till ett barn, säger, det är lördag nu, vi ska äta lördagsgodis. Det här, du får ta hur många bitar du vill i världens största godisaffär. Ät tills du dör, varsågod.
Mm.
Så tappar ju godisbitarna sitt värde. Och exakt så är det med musiken också. Istället för att säga, du får bara 6 bitar. Välj dem väldigt noga och med hjärtat. För det är bara de här 6 godisbitarna du får äta.
Mm.
Och njut av varenda bit. Och att börja lyssna på musik så igen har varit alldeles underbart. Så jag tror att jag har återlärt mig att lyssna på musik.
Mm. Ja, det är ju helt enastående hur man kan gå in på Spotify och inte veta vad man ska sätta på för att det blir så förlamande.
Nej.
Så det är samma lista som man alltid kör. Men det var ju det där med ändligheten igen då som även funkar.
Exakt.
Mm. Känner igen det nu när jag faktiskt sjunger Stephen Schwartz som är, för de som kan sin Wicked-kompositören. Då lyssnar jag bara på
honom. Mm. Ja, bra.
Men om du blickar framåt då till sist, hur hoppas du att du fortsätter hålla det här kittlet och springet i benen fast i själen levande och utvecklas? Vad vill du för resten av ditt liv att det här ska vara?
Nej, men att jag konstant ska känna det här. Och jag tycker att det är så inspirerande också att jobba med människor som är mycket, mycket äldre än mig. Och jag kan se det i deras ögon också. Och det är så fantastiskt att det fortfarande kan finnas där. Och jag har 100% förståelse varför Rolling Stones fortfarande står på scenen när de är 85 år snart.
Mm.
Och fortfarande har det lystret i ögonen. För att jag vet, jag känner deras känsla. Och det är så fint att den Den är evigt ung. Den känslan är evigt ung. Så jag hoppas att jag musikaliskt ska vara evigt ung. Mm. Och jag tror att jag kan vara det också.
Det låter ju onekligen så. Mm. Och är det någonting, vi minns ju nu Christian, du minns honom alltid, vi minns tillsammans, jag tror jag har hans bok här någonstans. Mm. Är det någonting du skulle vilja att människor efter, liksom, i den här ändligheten, efter Victor Norén, mindes, som du hade skickat med världen?
Ja, men jag tror det att jag har ju på något sätt tagit hans fackla och burit den vidare i Christian. Så jag har ju byggt vidare på det han ville förmedla. Så jag hoppas att för mina budskap, för vi var ju så sammansvetsade. Alltså vi umgicks ju i stort sett varje dag från att jag var 12 år tills han gick bort när han var 29 år. Alltså, så att han är ju fortfarande, trots att det har gått över 10 år, kanske en av de personerna jag umgåtts absolut mest med i hela mitt liv. Och för att återkoppla till det vi pratade om tidigare, just den här kraften i att göra någonting tillsammans. Jag skulle säga att det är vårt gemensamma budskap som jag då på något sätt kanske förhoppningsvis kan vidareutveckla. Så att en dag så kanske man går till ett bibliotek och lånar hans bok och sen min bok, så att säga.
Mm. Det blir ett package.
Mm, precis.
Är det nu någonting, Victor, som jag inte har frågat som handlar om, som du vill skicka med, som handlar om att lära med, genom eller i musik?
Jag vill verkligen inspirera människor att begränsa sitt musiklyssnande, för det hjälper faktiskt till väldigt, väldigt mycket också. Alltså försök att lyssna på, det är mycket bättre att lyssna på en låt än att ha 10 000 låtar i bakgrunden. Alltså så stanna upp och lyssna på den. Mm. Också det, alltså lyssna. Ja, för det är en grej som också har försvunnit i vår moderna värld. Att du lyssnar på musik. Mm. Det gjorde jag jämt när jag var liten. Vad gör du? Jag lyssnar på musik. Mm. Nu är det alltid att jag diskar och lyssnar på musik. Eller jag ska gå ner på stan och jag lyssnar på musik. Mm. Alltså att man alltid sätter det till någonting annat. Men att det i sig är en helt alldeles underbar aktivitet. Så sätt dig ner och lyssna på en låt.
Som egen aktivitet.
Ja, ja.
Mycket bra tips. Mm. Vad säger man? Jag är påfylld och väldigt stärkt i mina tankar om den här resiliens genom kultur. Jag måste nog försöka få till något forskningsprojekt på det faktiskt.
Mm, ja, det tycker jag.
Stort tack för det, Victor Norén, och för att du gästade Livslångt. Det kommer jag inte glömma i första taget.
Det var jättekul att få vara med. Tack snälla.
Du har just hört Livslångt, en podd från Rise om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.